CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och varmt välkomna in i Makrorådets varma famn. Det här är ju podden där vi försöker förstå de stora ekonomiska skeendena och sådana saknas sannoliken inte att förstå. De som ska dra det tunga lasset idag är Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank, och Kristin Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea. Välkomna hit båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Tack. Kristin, jag tänkte bara vi ska reda ut, för att vissa lyssnare kanske har läst att du inte alls är på Nordea utan du är vd på Första AP-fonden. Men det ska du bli, men är inte.
Exakt. Än så länge 100% Nordea fram till augusti.
Okej, bra. Då vet vi det. Jag ska också säga att jag som ställer frågorna heter Victor Munkhammar och att det är förmiddagen onsdagen den 4 mars när vi står här och pratar. Och särskilt när det är så rörigt som det är nu så kan det vara bra att veta, för att kan ju vara att någon centralbank sänker medan vi spelar in eller något liknande. Det hände ju saker igår när Fed överraskande sänkte. Så här var det, att Annika Winst som är chefsekonom på Nordea var här för 4 veckor sedan. Och då pratade vi om corona och hon sa att ja, antingen så om 2 veckor är det här bortglömt eller så är det det enda vi pratar om. Och det blev ju det senare, nämligen det enda vi pratar om. Och även i denna podd då så kommer det ju präglas väldigt mycket av det här viruset. Vi ska försöka ta lite förhoppningsvis nya infallsvinklar på det. Och det första blev ju högaktuellt då igår när Federal Reserve sänkte räntan. Men det handlar om, vad kan egentligen centralbanker och finansministrar göra i det här läget? Det är ju i första hand en hälsofråga, men ändå måste man ju försöka agera på något sätt för att stötta ekonomierna. Och det där är ju en ganska bred och svår fråga och man kan prata om väldigt många saker. Om vi börjar med, Andreas, vad ska vi säga om Feds åtgärd igår? Om vi ska sätta den i lite perspektiv så var det första gången sedan 2008, alltså mitt under brinnande finanskris, som de sänkte mellan möten. Och reaktionen blev ju kraftigt fallande börser.
Ja, precis. Det var nog en reaktion som Fed inte hade önskat. Det var ju ganska turbulent på finansmarknaden igår med, som sagt, kraftigt fallande börser. Och också att långa räntor, statsräntan i USA på 10 år följer under 1% för första gången någonsin också. Och egentligen kan man väl tänka sig så här, om då Fed lyckosamt skulle sänka korta räntor och stimulera ekonomin, så borde ju faktiskt långa räntor stiga. Det tror jag är den liksom modellen som centralbanker använder fortfarande. Så att ja, det var överraskande att det kom så snabbt. Det hade pratats om det, så det är inte helt överraskande då, ska jag säga. Det var mycket prisat att de skulle agera då först om knappt 2 veckor. När de,
ja, det var inte så långt till det ordinarie mötet. Många hade väl räknat med att de gör det då. Så att säga. Men, ja. Ja. Och Kristin, kan man tolka det här som att det finns ju en idé om att vad vet centralbankerna som inte vi vet, att de gick ut så här just när de bara var 2 veckor kvar till nästa och sänkt det här, att folk blev räddare snarare än tryggare av den här manövern?
Nej, men jag tycker det här är ganska väl i linje med hur Fed brukar tänka. Därför att jag tror att tänket går så här, att det finns en risk att blir det för stora korrektioner på finansmarknaderna så spelar det över till realekonomi. Då behöver man egentligen inte ha sett de här effekterna än för att agera på dem. För att enligt en traditionell centralbankslogik, tror du att något riktigt illa kommer, ska du agera snabbt och bestämt och tidigt. Så på så vis, och du har ju, om du ser ledande indikatorer, du kan titta på bilförsäljning i Kina eller vad har du, så kommer ju det här, gör man helt rätt analys tycker jag, att smällen kommer så småningom. Sen finns det andra saker det här man kan diskutera. Det är redan inprisat ytterligare sänkningar i mars. Det betyder att Fed tar sig ner mot nollan. Är det rätt att då göra sig av med ammunitionen så snabbt? Det tycker jag kan vara kanske lite mer tveksamt om man ändå kanske skulle försöka hålla lite på stimulanserna här. Men att man agerar, det tycker jag är förståeligt.
Ja, men är det priset på pengar som är problemet här? Man kan ju tänka sig exempelvis att en sån sak som nödkrediter till företag som egentligen är sunda och friska, men som såklart då får väldiga likviditetsproblem om alla kunder plötsligt försvinner i 3 månader. Alltså typiskt sett inom turism då, men man kan säkert tänka sig andra exempel. Är det det snarare som man borde sikta in det på än en allmänt lägre ränta?
Jag tror faktiskt att man hade kunnat få mer pang för pengarna med ett annat typ av stimulanspaket. Om man hade börjat med verbala interventioner som Powell gjorde förra veckan, sen då följa upp med att se till att all typ av likviditetsstöd är redo, att man kan köpa vad som helst i fråga om finansiella tillgångar, och där har ju Fed väldigt mycket frihetsgrader, och sen kanske spara lite på räntesänkningarna. En del av det här som Andreas är inne på med att långa räntor sjönk så mycket kan också göra med att man varit ute och pratat om det som kallas yield curve control, alltså att man håller fast egentligen vissa delar av räntekurvan på väldigt låg nivå. Man hade kanske kunnat utveckla det där lite mer och möjligtvis fått en effekt ut. Och när man har så lite stimulansutrymme via räntan så kanske man hade kunnat hålla på lite mer.
Ja. Andreas, vad tänker du kring alternativa åtgärder?
Jag är ju själv lite skeptisk till Feds agerande. Jag kan förstå logiken i att man vill stimulera här. Det finns en efterfrågekomponent i detta. Konsumtions- och investeringsbenägenheten minskar i en sån här osäker situation. Jag kan ändå tycka att Fed agerade överilat, att man borde liksom vara lite coolare och avvaktande men sänka mer gradvis helt enkelt. Det tycker jag skulle vara en mer rimlig approach då. Men sen tycker jag också man kan ifrågasätta, även om vi vet att det är en efterfrågeeffekt, så är det rätt politik att stimulera allmänt efterfrågan just nu? På något vis är det ju ett sätt då att locka ut hushåll och företag att agera, och på något vis så kanske vi bara faktiskt ska acceptera att denna smittospridning kommer dämpa den ekonomiska aktiviteten, och det är någonting bra, för att annars så skulle smittan spridas ännu mer. Alltså vi vill ju på något vis inte att folk ska umgås allt för mycket just nu, utan ett sätt att hålla igen detta är ju faktiskt att minska på den ekonomiska aktiviteten. Så i den bemärkelsen kan ju faktiskt det här vara kontraproduktivt.
Ja.
Och dessutom håller jag helt med Andreas om att det är ju absolut inte den typ av politikåtgärder som får mest resultat just nu. Utan det man skulle göra är ju framförallt att se till att allt sånt som handlar om smittspårning, utgifter för hälso- och sjukvård, alltså klassisk offentlig konsumtion som inte ens går via hushållen utan rakt från statskassan ut till de delar av det offentliga eller privata aktörer som då sysslar med just hälso- och sjukvård, även i preventivt syfte, vaccinforskning, allt möjligt sånt, att där finns tillräckliga resurser. Det tror jag ju, det hade naturligtvis också haft en kortsiktig negativ effekt, för det innebär ju också att man kanske säger åt folk att hålla sig hemma, men då kan man ju till exempel, som vad jag förstår nu är en möjlighet i Sverige, men har man någon motsvarighet i Försäkringskassan, se till kanske att folk får betalt för att hålla sig hemma. Det är ju ett sätt att verkligen spendera som nog kanske till och med skulle kunna vara inflationsdrivande, vilket så småningom då skulle kunna göra centralbankens beslut lättare, men säkert skulle kunna ge större resultat.
Jag håller verkligen med Kristina, det är väldigt intressant att du tar upp det just, för att i Sverige så skulle ett väldigt konkret sak var att faktiskt slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Det skulle då ge mer pengar till hushållen, men också då öka incitamenten att faktiskt inte gå till jobbet sjuk.
Ja.
Och
det gläder mig att vi nu har glidit över i finanspolitik här. Det var nämligen planen. Tillfälligt slopad karensdag, en sådan. Finns det andra saker du pratade om? Och det kanske framförallt gällde USA då, Kristin, det här där exempelvis för att folk inte får, de kan inte testa sig för coronavirus för att det antingen det kostar pengar eller det finns inte de resurserna. Men vad finns det mer man kan tänka sig finanspolitiskt här som skulle kunna ändra? Vi ska väl lägga till att alldeles efter att vi går ut här så ska Magdalena Andersson hålla en presskonferens om det här. Det är väl inte troligt kanske att det kommer konkreta åtgärder då, men ändå. Men Kristina, fortsätt spin på den här tråden.
Ja, men man kan ju till exempel tänka sig, jag tycker att i Sverige tycker jag att man har gjort ett föredömligt jobb med att förklara hur smittspridningarna går till. När det är nya fall så säger man till exempel, och det här var en person som hade träffat någon som var i Iran eller så vidare. Och att se till bara att det finns tillräckliga resurser för information, du kanske snabbt kan omfördela lite informatörer som ser till att allmänheten också får kännedom om hur epidemin, om vi nu ska kalla det, utvecklar sig. Det kan handla om när vi får in ny data på nya fall, för det tror jag har gjort stor skillnad att bara till exempel nu när man vet lite mer om vem blir drabbad, hur ser förloppet ut? De flesta nya fall hittar man faktiskt om de har symptom eller för att de har varit i kontakt med någon annan. Allt sånt här, att man på något vis så många som möjligt förstår så mycket som möjligt av hur den här anatomin går till kring den här, vad man nu ska kalla det, viruset och agerar därefter. Det är klart att det på sätt och vis, som Andreas är inne på, kommer att ha rejäla kortsiktiga ekonomiska effekter. Men det vi vet från tidigare epidemier är att på lite sikt är det absolut bästa sättet både begränsa epidemin och minska de, och begränsa de ekonomiska kostnaderna.
Ja. Andreas, har du några andra finanspolitiska spår?
Nej, men det finns ju såklart alla möjliga skäl till en mer expansiv finanspolitik, men just den här virussmittan då, så skulle jag säga också att det är nischade insatser mot hälso- och sjukvård då. Och ett sätt kan ju vara att mobilisera vårdpersonal, kanske nyligen pensionerad vårdpersonal.
Tillföra resurser till regioner och landsting.
Att, att ha en plan för detta. Liksom. Ja. Där skulle man kunna lägga resurser, och jag hoppas att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är på denna boll.
Ja. Frivillig sektor, man kan tänka sig militären som går in och mobiliserar och så vidare. För alla som har den här typen av kunskaper ska ju helt enkelt hoppa till.
Okej, om vi ändå går tillbaka till det som är lite mer påtagligt konkret då, och som vi ofta pratar om, nämligen centralbanker, så är det ju inprisat, som det heter på marknadsjargong. Det vill säga att terminspriserna visar att det finns en viss sannolikhet för, kan man säga, att både ECB och Bank of England, Bank of Japan och även Riksbanken faktiskt ska sänka räntan. Tror ni att det kommer även från de andra centralbankerna? Vem vill börja?
Nej, men det som är intressant nu för ECB och därmed också Riksbanken, eftersom Riksbanken har en tendens att lägga sig nära ECB, det är ju att ECB ligger redan på minus 50 punkter. Vi tror väl att på Nordea att de sänker lite ytterligare, men då pratar vi en 10 punkter till. Och det säger ju någonting om hur kontroversiellt dels det är i den här miljön att sänka ytterligare för ECB. Det är också en svår situation i att som efterfrågechocken ser ut nu, så kan den mycket väl bidra till svagare inflationssiffror, och då har man inte heller den hatten att hänga ett räntebeslut på. Och lite samma typ av svårigheter tror jag att Riksbanken brottas med, och där tycker jag Ingves har varit ganska tydlig i sin kommunikation att det är nog inte räntevapnet man tänker på i första hand, men man brukar också lägga sig nära ECB, så att där tror jag ju helt enkelt att man väntar in ECB och ser vad de bestämmer. Riksbanken har inte nästa ordinarie möte förrän 27 april, men som vi har sett här de senaste dagarna kan man fatta beslut utanför ordinarie möte.
Ja, det har ju även Riksbanken gjort faktiskt. Ja. Mm. Andreas?
Ja, vad gäller ECB då, jag håller med Kristina. Det är ju inte väldigt mycket man kan göra, och jag tror det kommer bli svårt. Det är också mer en politisk organisation att baxa igenom generella stimulanser. Det man pratar om mycket är väl då specifika typer av riktade likviditetsstöd till företag via bankerna då, som skulle kunna komma, det tror jag snarare än räntesänkningar. Man ska komma ihåg också att ECB just håller på med ganska stora obligationsköp för stunden. Och,
ja, de bytte ju fot i somras igen, eller bytte tillbaka. Ja.
I november påbörjar de dem igen. Ja. Så att jag tror inte det kommer generellt sett mer stimulanser från ECB. Vad gäller Riksbanken då, så där tror jag tröskeln är ännu högre. Jag tror i ett första skede, jag delar synen där att Riksbanken skulle sänka räntan till minus igen, är ganska långt borta. Jag tror i ett första skede i så fall så skulle man börja jobba med balansräkningen. Och till exempel börja kommunicera kring, alltså man har faktiskt bara sagt att man ska upprätthålla den här balansräkningen till slutet av det här året. Man skulle kunna börja kommunicera att man ska förlänga den. Och kanske rent av påbörja obligationsköp igen, men jag tror också det är ganska långt bort.
Ja.
Men det som är så intressant här, om vi lyfter blicken lite, jag har ju varit lite utloggad här nu några månader och rullat vagnen istället, men när jag gick för några månader sedan på föräldraledighet, så var ju alla prognoser nedreviderade, sen såg det lite bättre ut ett tag, så allting gick upp lite igen. Och när jag försvann då, så pratade vi väldigt mycket, oj vad händer när nästa recession kommer och centralbankerna är maktlösa och så vidare. Så tystade den där diskussionen ner sig lite grann, och nu har vi ju inte bara en diskussion utan faktiskt ett fullskaligt test på det här. Som vi började med att prata, så såg man att även en ganska aggressiv räntesänkning hjälpte inte börserna. Nu ska jag i ärlighetens namn säga att även räntesänkningarna 2008-2009 följde en period av ganska sura börser även där, så det är inte i sig så märkligt, men nu är vi i den här situationen, vi faktiskt ser att vi har både en chock som inte bäst pareras med penningpolitik, och vi har faktiskt inte heller utrymme om det skulle bli en mer generell då efterfråge, ett mer generellt efterfrågebortfall.
Ett spännande test då kan vi...
Ett spännande test.
Ja, ja. Men intressant för forskningen att titta på om 5-10 år kanske. Kan vi glädjas åt åtminstone. Ja. Vi ska gå vidare men ändå lite hålla oss kvar. Nämligen en svårighet för både finansminister och centralbankier är att det är lite svårt att veta hur hårt det här slår mot ekonomin. I normala fall kan man hänga upp det på såna här tidiga indikatorer och sånt. Men även de tidiga indikatorerna vågar man ju inte riktigt tro på. Ett exempel, precis när vi gick in i studion här så fick vi ett inköpschefsindex för tjänstesektorn i Sverige som steg till 56,7 som är...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
En nivå vi inte alls har sett till på länge. Motsvarande index för industrin häromdagen steg till högsta nivån på 15 månader. Och det visar det här som du var inne på lite, Kristin, att senhösten och framåt så har det börjat vända tillbaka lite i ekonomin. Men nu vet man ju inte vad man ska tro om de här siffrorna som kommer, eftersom mycket av det här är insamlat innan det blev riktigt, riktigt allvarligt kring coronaviruset. Så att, Kristin, när kan man börja lita på att indikatorerna och statistiken som kommer faktiskt speglar den faktiska utvecklingen?
Ja, det tråkiga svaret där är ju när situationen har stabiliserat sig. För nu kan vi ett tag få allt för bra, så att säga, indikatorer. Sen kan vi under en period få alldeles för dåliga indikatorer om det är så att det faktiskt återhämtar sig snabbare än man tror. Men det jag tycker är viktigt här är ju ändå att det är klart det är bättre att komma från en period som är lite starkare än vad man kanske trodde. Det är ju värre att komma från en recession och gå in i en recession till.
Ja.
Och där att vi ändå hade en period som visade på att det blev inte så illa som vi hade trott. Det är ju ändå en mer positiv situation än att komma från ett värre läge.
Ja, okej. Okay.
Men det kan ta tid, är det tråkiga svaret.
Ja, okay,
jag säger i alla fall att det tar nog ett kvartal eller så innan vi har någon stabilitet i det här.
Ja, Andreas, har du något mer? Nej, när kommer du börja lita på det som tickar in på skärmen?
Ja, alltså problemet med dem, man kan ju lita på dem skulle jag säga redan idag, men problemet är att de är tillbakablickande. Jag tror de på ett korrekt sätt beskriver det som företagen upplevde då för 2-3 veckor sedan i stora drag. Problemet nu är ju då att de, till skillnad från vid tidigare perioder, så är de inte särskilt framåtblickande, utan då blir ju faktiskt utvecklingen av den här smittspridningen helt avgörande. Och därför så är det trista svaret så att så länge vi inte vet var den här smittan tar vägen, så kommer vi inte heller veta var ekonomin tar vägen. Det är ju det uppriktiga svaret.
Ja, okej. Okay. Lite senare i vår då kanske, om vi ändå ska försöka fånga in det.
Ja, men beroende på smittspridning.
Ja, och utmaningen här är ju att inte överreagera. Om man tittar till exempel då fallet man fick i kinesisk PMI som var det värsta sedan finanskrisen, och så kollar man lite på hur europeiska börser har gått jämfört med Shanghai-börsen till exempel. Då har ju europeiska börser prisat in en väldigt, väldigt negativ utveckling redan nu. Och där kan man ju säga att problemet är att man agerar på någonting som man inte vet än om det kommer hända. Och det är klart som man ska göra om man sitter som börsaktör framåtblickande. Men det där i sig gör ju att det finns risk för negativa spiraler. Vilket jag får koppla tillbaka till det vi var inne på innan. Tror att det är det Fed försöker stoppa.
Jag vågar lova att vi kommer prata mer om de här sakerna. Det känns inte som någonting som kommer blåsa över på 2 veckor när det är dags för den här podden igen. Nu går vi vidare till spaningarna. Och ja, Andreas, vill du börja? Du har väl det är lite koppling kanske till det vi har pratat om här nu, eller hur?
Det är det pengar. Ja, till den här eviga frågan, vad ska centralbanken göra härnäst?
Ja, spännande.
Och det har ju poppat upp igen då lite intresse, lite förnyat intresse kan man säga för helikopterpengar. Och jag tänkte bara sortera lite begreppen här, vad det egentligen
en bra
är
början.
Och spåna lite kring om det kan komma att hända också. Först då, vad innebär helikopterpengar? Det är ju egentligen en väldigt gammal idé från Friedman på 60-talet som innebär helt enkelt att centralbanker som har monopol på pengar utnyttjar denna monopolsituation, och då på 60-talet skulle man trycka upp sedlar helt enkelt och via helikopter sprida ut över landet, så att folk då kunde ta de här sedlarna och konsumera. Och det skulle då leda till inflation, för att man har på kort sikt ungefär samma antal varor och tjänster med mer pengar i ekonomin som då driver upp inflationen. Och anledningen till att man skulle göra så här, det är att man skulle då hoppa över hela det här finansiella och gå via bankerna. Centralbankerna skulle då själva verkligen kunna styra inflationen då. Ett modernt helikoptersläpp skulle inte se ut så där då. Det blir väldigt opraktiskt helt enkelt att gå ut och leta kamp om sedlarna i skogen och sådär. Utan man skulle skicka ut pengar till hushållen kanske då via konton. Och det finns ju de, det fanns ju de under eurokrisen då för 8 år sedan som förespråkade det här ganska tydligt för Europa då som en åtgärd. Och nu har det återigen då seglat upp på den internationella agendan om det här är någonting att gå på. Än så länge så tror jag det är ganska långt borta. Det innebär då inte, alltså helikopterpengar, jag ska komma ihåg vad det är just det här att centralbanker finansierar, det är helt enkelt pengar, men sedelpressarna får jobba. Det är inte allmänna stimulanser till hushållet, till exempel via checkar.
Som det vi såg i Hongkong.
Vi har sett i Hongkong, vi har sett det tidigare för 20 år sedan i USA till exempel. Alltså det är ju egentligen bara klassisk finanspolitik, utan det är ju finansieringen just det som är det avgörande då. Och sen är det ju så här i och för sig då, man kan ju se i praktiken så kan det ju vara så att om till exempel i Sverige, svenska staten skulle erbjuda checkar till hushållen, finansiera det med obligationer som folk skulle köpa, framförallt kanske Riksbanken köpa, och sen om Riksbanken då aldrig skulle egentligen göra sig av med de där obligationerna, så skulle det ju i praktiken faktiskt vara som ett helikoptersläpp, bara att man skulle inte tala riktigt om det. Så på något vis kan man ju säga faktiskt att det redan har skett i vissa länder. Det är helt avgörande då om någonsin centralbankerna kommer börja avyttra de här obligationerna som de nu har köpt på sig helt enkelt. Spaningen är väl att det är en bit bort, men jag tror faktiskt att det här med expansiv finanspolitik pratas det väldigt brett om. Det tror jag kommer ske, och jag tror man också kommer se mer riktade stimulanser mot hushåll. Det är en spaning.
Ja, så att helikopterpengar i någon form, kanske med en liten twist då.
Att vi kommer inte riktigt inse att det är det.
Nej, okej. Okay. Ja, all right. Kristin, någon kommentar på det? Kommer det helikopterpengar?
Ja, men som Andreas säger så är det ju redan en glidande, vi glider mot någonting åt det här hållet. Jag tror att mitt fundamentala problem med helikopterpengarna är att jag tycker redan vi flyttar för mycket risk från det som egentligen borde vara en offentlig balansräkning till privata balansräkningar. För här är det ju ändå det hushållen som ska agera, och om det här då blir en tillfällig stimulans så är det ändå då hushållen som ska hantera sen ett inkomstbortfall och så vidare. Jag tycker det är fascinerande att på något vis har det funnits en acceptans för den här glidande då skalan mot att det sker via centralbanken och man håller de här enorma balansräkningarna som inte rullar av. Men lite klassisk offentlig konsumtion via statens balansräkning, det verkar fruktansvärt svårt att få till. Och jag menar, allt vi vet från krishantering och så vidare, att det är mycket lättare för staten att bära mycket risk än individuella hushåll. Så att jag hoppas ju att, vi kanske ska hoppas på att det här blir av och det inte funkar, så man sen går hela cirkeln runt och ägnar sig åt att klassiskt offentlig konsumtion helt enkelt.
Ja, tack för det. Vad har du med dig för spaning?
Nej, men jag har också en spaning apropå ämnet saker som verkar som de kanske aldrig någonsin blir av. Och det handlar om när aktualiseras frågan om ett svenskt medlemskap i euron?
Ja.
För att lite i skymundan av coronaviruset så var det ett par väldigt intressanta artiklar på Dagens Industrins debattsida här de senaste veckan. Det börjar med att Claes Eklund, vår ekonomi, Claes Eklund, jag tror inte han behöver någon vidare presentation för att lyssna i den här podden. Han menar då att Riksbanken bör sänka inflationsmålet av skäl som också är välkända för lyssnare här i podden, att vi är en liten öppen ekonomi, vi kan inte på egen hand trycka upp inflationen och minusräntan har varit negativ och så vidare. Och sen kommer en replik från Martin Flodén, vice riksbankschef, som menar att 2%-målet är internationellt etablerat. Sverige kan inte avvika. Finansiella obalanser byggs upp på grund av global penningpolitik och kan inte heller då påverkas av Riksbanken. Och det som är så intressant med de här två artiklarna är inte vad som skiljer dem åt, utan att de är överens om nästan allting. Och det är just det här, en liten öppen ekonomi, det är inte så mycket man kan göra. Och för de av er som minns hur euroomröstningen gick till, så var just den här möjligheten att bedriva en självständig svensk penningpolitik var ju det tyngsta skälet att stå utanför. Så om det där då försvinner, jag väntade bara på den här sista meningen, och därför förordar vi ett svenskt euromedlemskap. Och den hänger nästan i luften. Och ska man då bara lägga lite ytterligare lök på laxen i den här spaningen, Vi fick en utredning om bankunionen som inte på något sätt, för en svensk deltagande i bankunionen som ju då är en del av eurosamarbetet, som inte var särskilt negativ. Och den sista twisten på det hela kommer från min eminenta kollega på Nordea, Martin Enlund, FX-strateg, som visar att varenda gång kronan försvagas så ökar då stödet för ett svenskt euromedlemskap. Nu fick vi en stärkt krona på Fed-beskedet, men det är ju en tillfällig effekt. Håller corona-oron i sig så kan man tänka sig att kronan försvagas ytterligare. Och enligt Martins modell så är det alltså då när kronan når mot 14 eurosek någonstans, då överväger stödet för ett svenskt euromedlemskap. Så här har jag börjat i det stora och slutat i coronan för att få ihop min spaning.
Ja, och landat i 14 kronor.
14 kronor, eurosek 14 kronor, om vi ska tro Martin, och det ska vi.
Ja. Hör ni det, Folkpartiet, eller Liberalerna som de heter numera. Ja, intressant. Där har man ju också pratat mycket om just att britterna lämnar, att det skulle kunna vara en faktor. Sverige och Storbritannien har ju ofta stått på samma sida, båda utanför eurosamarbetet. Storebror drar och Sverige blir lite mer ensamt gentemot de här länderna som driver på. Är det en faktor också här i ditt
Det tror jag absolut spelar roll, och det har ju också framförallt Magdalena Andersson varit rätt tydlig att det blir en försvinnande liten del av EU-samarbetet som faktiskt står utanför euron nu efter Storbritannien har lämnat. Vi har danskarna som har ju valt en mellanväg med att låsa fast sin valuta mot euron redan innan och sannolikt landar i att gå med i bankunionen. Och då är Sverige ännu, ja, då är man nästan tillsammans med Polen de enda större ekonomierna som står utanför.
Andreas, tankar?
Ja, ett par reflektioner där. För det första så kan man ju säga att i Sverige så har just det här stabiliseringspolitiska argumentet alltid varit väldigt stort. Vi har liksom en lång erfarenhet av det redan på 30-talet och Stockholmsskolan. Så därför vägde ju det argumentet så tungt då när vi till slut valde att rösta nej där då för 2003. Men jag gjorde också en själv lite intressant spaning på temat. Om man jämför de nordiska länderna bara till exempel då, som ju har väldigt olika penningpolitiska regimer då, så kan man ju konstatera liksom, om man tittar på inflationen i alla nordiska länder på 70-80-talet, väldigt hög inflation, väldigt volatil, i stort sett samma i alla länder. Sen de senaste 25 åren i alla länder i snitt ungefär 1,5%, väldigt låg volatilitet. Det är ju ett faktum. Så det är klart, då kan man ju fråga sig, trots då de här olika penningpolitiska regimerna, Finland som har ECB då, och Danmark som har den fasta växelkursen, så har ju faktiskt inflationsutvecklingen varit i stort sett samma, identiska. Det har ju skilt såklart från år till år lite beroende på växelkursen, men liksom den stora bilden är ju att det tycks ju inte spela så stor roll vad man har för penningpolitisk regim för inflationen.
Nej.
Det är en intressant slutsats, och det skulle också då ge stöd för att man faktiskt inte skulle, det skulle inte vara så högt pris kanske av att faktiskt gå med då i euro.
Ja, eller ja, man tjänar inte så mycket på att ha det här egna verktyget. Nej. Helt enkelt.
Nej, och igen då, när vi pratar om vi landar i där vi är just nu och vi diskuterar vem kan göra vad, hur mycket möjlighet har man. Det är klart att tillhör man ett stort valutaområde som trycker en valuta som har tillgång till de sedelpressarna som världen faktiskt vill hålla, och där har ändå euron utvecklats till, så är man i en helt annan situation än om man är en liten öppen ekonomi med en egen valuta och behöver fundera kring storleken på ens valutareserv och en massa sådana här saker. Så att just när det gäller krishantering är det klart det är lättare ju större bazooka man har, för att använda Bernankes uttryck. Och det kanske också kan bli den här episoden som aktualiserar de frågeställningarna.
Vi ska runda av det här med veckans viktigaste. Andreas, vad kommer du absolut inte missa den allra närmaste tiden?
Ja,
många saker gissar jag.
Många saker.
Men du får välja en eller två.
Förutom smittan då, så är det väl primärt skulle jag säga för svensk del svenska arbetslöshetssiffror. Vi har ju haft i Sverige en ganska svag utveckling de senaste 3 åren. Där arbetslösheten har stigit faktiskt mer än det vi har gjort i något annat EU-land. Fortsätter den här trenden, det kommer att bli ett allt större bekymmer för regeringen tror jag, och därför är det lite fokus på detta.
Ja, tackar. Kristin?
Nej, men jag håller mig kvar i smittan, och jag tror framförallt att det handlar om all data vi får hjälper till. Ju mer kommunikation desto bättre, särskilt hålla i det här och förklara så här många är det, så här har det gått till, de här har vi hittat via smittspårning och så vidare. Ju fler ekonomier som följer det exempel, för där tycker jag särskilt Region Stockholm för att vara väldigt lokala har varit föredömliga, ju lättare tror jag det blir att se att riskaptiten kommer tillbaka. Och då kan den komma tillbaka med besked.
Ja, så att vi vet inte vad som blir veckans viktigaste helt i ditt fall.
Utan, på samma sätt kan det handla om att vi får ett centralbanksbesked på en väldigt oväntad tidpunkt. Så får vi det antagligen veckans viktigaste.
Ja, just det. Som vi fick igår. Ja, spännande. Det är lite hösten 2008-känsla. Börsen åker upp och ner. Man vet inte vad som kan hända på eftermiddagarna när man ska ge sig iväg och hämta barn. Och det här kommer vi kommer inte göra några extra insatta makroråd, utan vi är tillbaka om 2 veckor. Eller jag ska inte säga för mycket, det kanske det blir, men jag tror verkligen inte det. Under tiden kan man lyssna på andra poddar, exempelvis Ledarskapspodden Förnuft och känsla, som är tillbaka med en ny säsong. Förstås de dagliga poddarna Morgonkollen och Ekonomistudion. Och redan på fredag blir det Analyspodden, när vi sammanfattar det som har hänt på marknaderna under veckan. Det kan bli en lång sändning. Men nu sätter vi stopp för idag. Tack till er som har lyssnat. Tack Andreas. Tack Kristin. Hej då.
Tack.
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.